Måste man alltid peppra miljön med onyttigt, sött, alltså triggande mat? Jag tycker man kan kulturellt titta lite på vad man håller på med. Varför måste alltid vara kanelbullar på jobbet klockan 3 om det nu är en sån arbetsplats? Aptiten skiljer sig enormt mycket mellan människor. Jag skulle säga både läkarna och folk i allmänhet har idag en större förståelse för att vi människor är metabolt olika, och det är faktiskt ett stort framsteg. Man kan se det egna kroppsfettet som ett inre skafferi man kontinuerligt glufsar i sig av. Och då blir man ju inte speciellt hungrig.
Välkomna till Hälsa för ohälsosamma. Det här är årets första podd. De flesta har inte gått tillbaka till jobbet ännu, utan befinner sig i en sån här behaglig efter jul, efter nyår slapp period. Det enda som möjligen inte är slappt just nu, det är att man faktiskt lovade sig själv att man skulle bli en hälsosammare person. Eller rent av hade man ett nyårslöfte kring att man borde gå ner de där 5 eller 10 kilorna, eller man borde åtminstone bli lite snygg till Beach 2024. Det här avsnittet kommer vi ägna åt hur gör man egentligen för att gå ner i vikt och hur gör man för att behålla vikten. Och jag har bjudit in en gäst som har gjort det. Han har gjort det inför hela svenska folket dessutom och skrivit en hel bok om det. Välkommen Erik Hörstadius, som inte sitter här mitt emot mig utan är fortfarande kvar i det här slappa efter jul- och nyårtillståndet ute på landet.
Ja, jag befinner mig i djupa Roslagsskogen. Däremot vill jag kanske inte hålla med om att mitt liv är så slappt. Jag liksom jobbar alltid och jag är aldrig ledig. Jag är alltid ledig. Så att
jag tar tillbaka det. Du slappar inte ens över jul och nyår. Du jobbar då också.
Men i alla fall, så hur gör man? Alltså,
jag tänkte bara börja med, för de som lyssnar och inte vet om det. Du vann ju Biggest Losers, VIP Biggest Losers 2018. Får jag fråga dig då, hur många kilo gick du ner?
Ja, det där beror ju på, om man tittar på vågen så var det väl 36 kilo ungefär från 130 till 94. Och det låter ju väldigt mycket.
36 kilo är jättemycket, det är mer än hälften av min kropp.
Och, men sen har man tittat mycket av det i vätska, för att man ser ju till att ha mycket vätska i systemet när man gör sin första invägning, för man vill ju väga så mycket som möjligt.
Alltså, okej, du berättar alltså nu 6 år senare att du fuskade lite, du drack massa vatten.
Ja, alltså fuskade, man gjorde ju väldigt kort, det är ju en tävling man vill vinna, så dessutom var det ju fantastiskt härligt att hänga på ett slott i 5 veckor med härliga människor som Kalle Morin.
Men vänta, du gick alltså ner drygt 30 kilo på 5 veckor?
Nej, jag kommer till det. Alltså, det var väldigt härligt att hänga på det här slottet. Det vill man göra. Så det var ju vi som hängde kvar längst. Det var jag och Alexandra Sassi. För att vi gick ner liksom, så att säga, procentmässigt bäst. Eller, vi var aldrig så dåliga veckor att vi åkte ut. Men sen hade ju jag och Alexandra på oss att under sommaren. Det här var en inspelning som gjordes i april och maj. Under sommaren sen. Fram till själva finalen. Då hade vi hade några månader till på oss. Så att jag gick ju ner på slottet på 5 veckor. Då gick jag ner 23 kilo. Det är ju oerhört mycket på 5 veckor.
Det är jättemycket ändå. Det är ju 4-5 kilo i veckan.
Så jag var ganska slapp på sommaren. Men gick det ändå ner 13 kilo till. Så totalt 36. Men det som var fett var väl ungefär 20 kilo. Kanske drygt 20 kilo. Av de här 36 kilo så var kanske 15 kilo vatten. För jag såg ju också till att svettas väldigt mycket. Och inte äta någonting sista dagarna före finalen. För att då ville man ju så att säga väga så lite som möjligt.
Ja, så det här är ju en extrem bantningsform. Så det är kanske ingenting vi ska rekommendera. Men det är ju ändå intressant att prata med någon som verkligen gjort det.
Ja, alltså, på sätt och vis ska jag säga att det är att rekommendera, för att jag tror många kan så att jag deppar över att det går så långsamt. För en sån här klassisk bantning, det är att man ska skapa ett dagligt kaloriunderskott på några 100 kalorier eller kanske 350 kalorier, vilket är ett halvt hekt. Och då går det ganska långsamt att gå ner. Då kanske, det kan vara motivationsbyggande helt seriöst, alltså att få snabba och starka resultat. Och då finns det ju, kan man säga, två sätt att få de här starka snabba resultaten som har visat sig ganska bra. Det ena är att fasta, det vill säga inte säkra någonting. Och det, är no- det har jag sysslat med en del. Och det är, jag tycker det är enkelt, men för många är det helt omöjligt. Men jag har tränat på det. Man måste så att säga, lära kroppen och psyket hur man gör. Det är väldigt lätt från och med dag 4 ungefär att bara dricka kaffe och vatten. Och övrigt. För man känner sig, det är nämligen så att kroppen blir bra på att ta energi från det egna kroppsfettet. Den andra metoden, och här är det lite kontroversiellt, men det är ju att kraftigt reducera kolhydratintaget. För då, tanken med det är att då ska kroppen inte gå upp och ner i blodsocker, utan kroppen blir mindre beroende av blodsocker för dels för hjärnan att den ska funka och dels för att hela, liksom, hela energisystemet ska funka. Och så börjar kroppen göra en speciell fettmolekyl som heter ketoner. Mm. Och jag upplevde, och det gjorde också Kalle Morelius, att när vi så att säga, ställer om våra kroppar till ketosförbränning, eller att du sett att vi går mycket på ketoner, de här potenta fettmolekylerna, händer den här fantastiska grejen att aptiten går ner jättemycket, eftersom man hela tiden kan äta av det egna kroppsfettet. Man kan se det egna kroppsfettet som ett inre skafferi man kontinuerligt glufsar i sig av. Och då blir man ju inte speciellt hungrig. Så att det här, både jag och Kalle och många är en sån som tänker på mat ofta, har lätt att äta väldigt mycket när vi äter och sådär. Och med det här sättet att äta det egna kroppsfettet, det gjorde att man tänkte mycket mindre på mat och åt mycket mindre när man åt. Det var väldigt, väldigt märkligt. Och det är det som har funkat för mig. Men så fort jag börjar äta mycket kolhydrater, då går jag upp i vikt igen. Så jag är ingen sån här superförebild, utan jag går upp och går ner. Men jag har hållit borta ganska många av de där kilorna ändå. Så att jag har liksom 5 år senare inte... Jag har liksom inte gått upp alla kilor.
Det var det jag tänkte fråga dig. För dels det du säger nu, att gå ner dramatiskt och sådär. De flesta som jobbar med hälsa säger ju att det är inte bra, utan det man ska försöka göra handlar ju egentligen om livsstilsförändringar. Det är ju det som låter så himla tråkigt, men att man då så här ska lägga till bättre vanor istället, och så går man automatiskt ner lite grann, och framförallt lever man hälsosammare. Och det andra är väl, okej, man kan gå ner i vikt, inte minst kan man gå ner 5, 6, 7 kilo relativt lätt med lite vilja. Men hur bibehåller man det? Eftersom en av de sämsta sakerna för kroppen är ju det här att gå upp och ner i vikt.
Ja, och det är väldigt intressant det här. Vi ska faktiskt säga en teknisk sak om hur kroppen funkar där med att gå upp och ner i vikt. Och om du tar 2 människor som väger 80 kilo, rör på sig ungefär lika mycket. Mm. Och liksom, de är liksom likvärdiga. Den ena går upp till, säg, 120 kilo och är väldigt tjock alltså i flera år. Mm. Och går sen ner till 80 kilo genom att jag till exempel var med i slutnämen går på något sätt går ner. Då visar det sig att då har de inte samma förbränning längre, utan den här personen som hela tiden höll sig på 80 kilo har kvar sin så att säga, normal förbränning. Mm. Men personen som var upp och svajade där på 120 i flera år och går ner igen kommer att ha en sämre förbränning. Det vill säga kommer att ha svårare att hålla
bibehålla den vikten 80.
Ja, ja. Och det här är någonting, och ju mer man jojobantar, desto starkare blir den här effekten. Så därför är det bästa rådet för den som vill hålla sig någorlunda smal att aldrig bli tjock. Alltså vissa kvinnor tillåts själva att bli tjocka under graviditet. Och det är nog inte så stor fara, för det är så kort tid om de snabbt så att säga jobbar bort de där kilorna. Men om de tillåts bli tjocka och så kanske ett barn till och sen har det gått 5 år och då börjar man banta. Då är man inte fem läge, för man har sänkt sin förbränning. Och du hör hur engagerad jag mig. Det finns faktiskt deltagare i USA. De körde mycket hårdare. Det var ju folk som gick ner över 100 kilo. Men de tränade väldigt hårt också. Vi tränade ganska mycket, men inte alls på ett hysteriskt sätt. Men de här mest vinnarskallamerikanerna som toppade liksom slosen, de kunde liksom träna 10 timmar om dagen och käka väldigt lite. Och de slet ut sina kroppar. Så de har liksom, kroppen har blivit så otroligt energiskåla. Så de har sänkt sin grundförbränning kanske 500-600 kalorier. Och då är det nästan omöjligt att säga, hålla kvar den nya lägervikten. Men jag vill också, innan du får ordet igen, kära Marie, säga att jag håller helt med. Det här är livsstilsförändring som gäller. Och för mig handlar livsstil om att i möjligaste mån undvika kolhydrater. Och då talar jag inte om grönsaker. Jag käkar jättemycket grönsaker. Men typ potatis, pasta, ris och ännu värre är ju liksom kakor och godis och sådana saker. För att så fort jag käkar ganska, alltså halv mycket kolhydrater, då är det som att det springer in var otrevliga liksom, ligister i hjärnan och liksom bara rusterar om och gör liksom våld på goda vanor och sådana saker. Och så blir man lite dum i huvudet. Och det här känner jättemånga människor igen, tror jag. Att man blir så att säga, ju mer man äter av vissa saker, desto hungrigare blir man. Och man får det här som kallas för, en del kallar för food noise. Alltså det är ett brus i hjärnan så att man tänker på mat hela tiden. Och det där händer, det drabbar mig och många andra när vi äter kolhydrater, för då går vårt blodsocker upp och ner hela tiden.
Och det är väl inte längre så kontroversiellt, utan det har ju faktiskt blivit ganska accepterat att man ska vara lite försiktig med det som kallas snabba kolhydrater.
Ja, och det är ju ett väldigt bra påpekande där. Alltså, det var ganska häftiga, alltså infekterade dietkrig för 10-15 år sedan. Det var liksom LCHF mot viktväktarna. Viktväktarna betonar med att man ska räkna sina kalorier. Alltså typ, nu väger jag det här och hur mycket kalorier innehåller det och hur mycket får jag äta till middag och så här. Medan LCHF-gänget pratade med att ta bort kolhydrater och så vidare. Och sen så fanns ju veganerna på sitt tal och så vidare. Nu har man ju liksom, nu är alla ganska överens om att grönsaker och fiber är troligen bra. Stora mängder socker är troligen dåligt. Och
om troligen, det är dåligt.
Det finns lite lurifax på det, men det behöver vi inte gå in på nu. Mm. Det finns en stor enhet om det.
Men det kom en bok den kom väl ut förra året då, 2023, av Erik Hemmingsson som jag tror är professor och som dessutom gav ut en bok.
Docent vill jag nog
Eller docent kanske han är. Ja, just det. Ja, det är steget innan man är professor då. Han kommer säkert. Det är bättre att kalla någon professor om de är docent än tvärsom. Kalla någon för docent om de är professor.
Du är så klok, Marie.
Men han konstaterar att egentligen är det dumt och banta.
Ja. Den lirar ju exakt med det jag säger, eller det vi säger.
Exakt.
Att när man har gått upp och så går man ner igen. Det som händer när man går ner, det går även alltså en person som aldrig har varit uppe på de höga höjderna, alltså vi aldrig varit jättejobb. Går man ner, då blir kroppen mer energisnål. För kroppen, dels är kroppen mindre, det drar mer energi att ta sig runt i världen med en stor kropp. Det drar mer kalorier bara promenera med en stor kropp. Men sen är det också så att kroppen ganska benägen på att slösa på kalorier när den får väldigt mycket mat, så att en del av de kalorier som tjockisen räcker i sig blir faktiskt inte till kroppsfett, utan det kommer ut på olika sätt. Men så det är därför som gör att många som börjar ändra livsstil lite, de märker goda resultat i början. Sen blir dess kroppar mer och mer energisnåla. De sänker sin kroppstemperatur, de börjar fippla mindre med fingrar och ha mindre tics och sådär. Man kan säga att
kropparna börjar spara energi på olika sätt.
Ja, precis.
Därför brukar det vara ett sånt här råd att man ska styrketräna för att bibehålla muskler, en av de viktigaste sakerna, och dessutom så drar muskler mer energi än någonting annat i kroppen. Ja, gör du det, eller gjorde ni det på slottet? Det var mycket så här fysträning, var det inte det? Bränna kalorier-träning ni höll på med.
Grejen är att programmakarna, och det ingår ju så att det amerikanska konceptet, ett amerikanskt program för början, finns i jättemånga länder. Men där vill de att det ska se ut som tjockisar, att träna bort alla kilo. Men vi tränar ju inte alls, det verkar som att vi tränar hela tiden, men vi tränade 3 gånger i veckan på gym och aldrig mer än en timme liksom. Det var mycket promenader och sådana saker.
Men körde ni inte styrketräning, mycket styrketräning? För det...
Ja, inte jättemycket, det var mer hård cardio, sådär, så heter det så här attack, assault bike och... Okay. Och så kunde man springa med, eller körde också kettlebells och så. Det var mycket så här, alltså högpulsträning kombinerat kan man säga med att köra lite vikter och så. Men det var mycket byggt på hög puls och flås.
Mm. På Epi så publicerar vi en rapport den 13 februari som är skriven av en läkare som just handlar om övervikt och faktiskt handlar om Ozempic, alltså de här nya medlen som man kan ta som gör det hela väldigt mycket lättare. Men han beskriver just kroppen i detalj och hur den faktiskt är gjord för att lagra energier. Vi har på det sättet, eftersom den största delen av tiden har vi ju levt när det har varit knappt med mat och kalorier, har vi otroligt smarta kroppar. Men det är också det som gör att vi har kroppar som vill bibehålla vårt fett och våra kalorier. Så precis det du beskriver, är, vi är ju konstruerade så. Och det han också skriver i den här rapporten, det är ju att vissa personer har ännu svårare än andra. Alltså de har då egentligen kroppar som är otroligt smarta ur vår historiska perspektiv, som är extremt bra på att bibehålla kalorier. Och de människorna har ju väldigt svårt att gå ner i vikt och väldigt lätt att gå upp i vikt. Så det går inte heller att liksom bara säga till folk så här, skärp er, klara av och stå emot lite bättre. För det är oändligt mycket svårare för vissa människor och vissa kroppar att göra det.
En aktör på liksom, svenska viktdebatten, Fredrik Nyström Linköping, som var ju programledare i Hälsa för ohälsosamma.
Ja, som vi också jobbar mycket med. Det är inte han som ger ut den här rapporten. Eller det är inte han som har skrivit den. Utan,
Men han gjorde ett otroligt roligt experiment för drygt 10 år sedan, där han lät studenter i Linköping, de alla skulle äta jättemycket snabbt. De skulle äta 5000 kalorier om dagen på McDonalds typ. Sen så fick de bara röra sig x antal steg per dag. Och vissa gick upp 10 kilo på en dryg månad. Eller hur mycket som helst. Och det var sådana som knappt gick upp någonting. Så man kunde alltså se att vissa kroppar har väldigt lätt att gå upp i vikt vid en given kalorimängd. Och andra kroppar, de går inte upp speciellt mycket. Och det beror på att de producerar överskottsvärme till exempel. Eller att deras tarmsystem är helt enkelt sämre på att ta upp näring. Det finns det en effekt till som måste nämnas. Den här är jätteviktig. Aptiten skiljer sig enormt mycket mellan människor. Alltså jag, om man jämför, när vi tävlade i att äta fiskpinnar i mellanstadiet i Jäla skola i Nacka på 70-talet. Jag var ju champion. Jag kunde äta mycket fler fiskpinnar än andra. Och så har varit hela mitt liv. Jag har alltid kunnat äta mycket mer än andra. Så att mina kompisar, de kan liksom bara käka en biff och 8 pommes frites. Sen är de fruktansvärt mätta. Då har jag liksom bara börjat, om du så menar.
Och det är så forskare som jobbar med överviktiga beskriver det här, att man liksom föräter innan lunchen eller middag för man är så himla hungrig. Och sen, alltså att man inte kan kontrollera sin hunger riktigt. Och det är ju helt hormonella och biologiska faktorer i kroppen. Det är ju det som för övrigt de här Ozempic och den liknande typen av medicin gör. Den dämpar hunger, vilket är ett av de absolut effektivaste sätten om man vill gå ner i vikt.
Och jag vet inte om du hängde på där på när jag berättade om liksom det här att man ställer om till förbränning av de här lite speciella fettmolekylerna som levern kan trolla fram vid behov. Alltså när kroppen tycker att den får flyt energi.
Alltså att man kommer i någon sorts ketonstadie.
Ja, precis. Då är det ju så uppenbart att när jag är i ketos, det vill säga när jag får min energi från liksom fett och protein och inte från kolhydrater, då går min hunger ner radikalt. Alltså. När jag har en, som jag har haft nu på jullovet några dagar, så här, mycket glufs liksom, och godis kommer fram. Och så. Alltså, jag kan lätt, jag har inte mätt, men jag kan lätt smälla i mig 6-7 tusen kalorier på en dag utan att liksom bli helt tillfredsställd. Det är riktigt blodigt hur, alltså min döttrar, de är ju otroligt imponerande. De vill att jag ska. Det finns en sån här mukbang och grejer. Det finns
på mukbang YouTube. Är ett koreanskt ord för att man sitter och käkar och filmar sig själv och så tittar andra. Och du skulle kunna göra detta en hel dag, typ bara ha en 12 timmars mukbang.
Ja, och det finns ju folk som kan få i sig 10 000 kalorier på en timme. Och det finns som
alltså vadå, det är tävlingar som man kan sitta och titta på?
Ja, det finns det också. Och det finns folk som kan få 35 000 kalorier motsvarar 5 kilo kroppsfett på ett dygn. Alltså, och de är helt brutala. De har hittat tekniker för att bara pressa. Men magen kan ta emot otroligt mycket. Nerverna i magsäcken i princip har lätt att inbilla sig att magsäcken är full. Så dels har de den här verkansmekanismen upp i hjärnan att man känner sig mer mätt. Det är också en, så att säga, en känslan av mätthet, en mekanisk mätthet i magen som troligen är i spel också. När man tar Ozempic, som ju uppenbarligen är väldigt effektivt för många, inte för alla, men för många är det väldigt effektivt.
Men hur ser du, nu berättar ju du ovanligt öppenhjärtigt om din vikt, både uppgång och nedgång, och många skulle ju säga att det där förhållningssättet du har till mat och att du kan trycka i dig massa godis och äta liksom 3 gånger så många kalorier som du borde äta på en dag, som ett ganska olämpligt, kanske till och med nästan lite sjukligt förhållande till mat.
Nej, men jag gör inte det. Jag kan göra det.
Men du gör alltså, inte det. Är det liksom...
Jag kan, förtydligen. Det har hänt enstaka dagar på jullovet att det har varit mycket, mycket mer än 3000. Jag har inte räknat som sagt, men det kan säkert vara 5000 kalorier. Det är aldrig så att jag försöker trycka i mig så mycket som möjligt. Alltså det där med döttrarna som sagt att jag borde kunna hävda.
Ja, du borde vara med i en sån tävling. Det tycker jag är dåligt tips till dig faktiskt. Där är jag inte på dina döttrars sida.
men det som är det underbara, som jag, det här är otroligt viktigt. Det här naturligtvis gäller inte alla. Men om man, jag tror många medelålders män inte minst, men många som har haft viktproblem länge som jag har haft, jag hade redan när jag var ung. Va? Då blir man liksom lite insulinregleringen, vi ska inte gå in i så mycket tekniskt, men man får svårare och svårare att hålla vikten. Och jag trodde att man måste käka minst 3 gånger om dagen för att inte paja sin förbränning. Och jag trodde dessutom att fasta var jättedåligt för kroppen. Men 2017-2018, alltså först lite före Biggestoser, sen när jag tävlade Biggestoser, så började jag experimentera med fasta och med att ta bort kolhydrater. Och då blev det väldigt mycket lättare. Så att därför kan jag kan ha en frusad dag och sen så kan jag ställa om till att bara käka fett och protein plus lite broccoli. Och då är jag tillbaka på rätta spåret igen. Så att jag kan också unna mig undantag utan den här lite där desperata känslan jag hade när jag var yngre, att för att då kunde man lite vara med att man småbantade och sen så gick det sådär och sen så, fuck it, för det händer inte så mycket och sådär. Så att det här att gå över till ketonförbränning genom fasta eller att ta bort kolhydrater, det har funkat väldigt bra för mig och jag känner ju många som det funkar. Problemet är att när man har undvikit de här kolhydraterna i 10 dagar och tydligt...
Så blir man väldigt sugen på kolhydrater, gissar jag.
Ja, nej, det sjuka blir inte. Utan, alltså, ni som verkligen har kämpat mycket med att liksom försöka ska lite mindre och kanske promenera lite mer, men det händer inte så mycket. Testa att ta bort kolhydrater helt, för aptiten går ner jättemycket och sötsuget går ner jättemycket. Inte för alla, men för många. Men man känner sig duktig efter kanske 10 dagar av att bara käka fett och protein. Och då tänker man, nu har någon bakat några härliga bullar som kommer ur ugnen. Jag kan väl ta en i alla fall. Men då liksom tappar man den här härliga ketosförbränningen och så är man igång igen med blodsocker, cirkusen upp och ner.
Så då måste man hålla sig borta från det. Och det är ju fortfarande så om man lever ett liv där man reser lite eller åker tunnelbana eller tåg eller flyg. Sådär. Det är väldigt svårt att hitta mat som inte innehåller kolhydrater. Och steget till att börja bli en sån här person som gör olika små egna matsäckar och tar med sig är ganska långt och ganska jobbigt.
Ja, fast man kan ju ta lax och sallad och potatis och inte äta potatisen. Liksom.
Alltså men absolut. Men står du på SJ och ska hoppa på ett tåg, alltså det är inte mycket, jag skulle säga det är typ ingenting du kan köpa som inte är yoghurt och müsli, en macka, en wrap, en pastaportion. Alltså det är väldigt svårt att hitta.
Du har helt rätt. Det är svårare för folk när de lämnar hemmet. Jag har inga problem för att jag har alltid kunnat gå utan mat hur länge som helst. Att jag inte fastade när jag var yngre, det var för att jag trodde att det var farligt för kroppen. Mm.
Det är ju en sån sak som har kommit tillbaka igen. Det var ju lite inne på 70-talet bland sådana som höll på med hälsobefrämjande åtgärder, var veganer, åt mycket grönsaker och fastade. Och sen har det hånats och sen har det närmast beskrivits som farligt att fasta. Och nu är det tillbaka igen. Både som att det är bra för kroppen. Man föryngras, man mår bättre. Inte bara för att gå ner i vikt, utan för något som allmänt är hälsofrämjande. Att kroppen får vila sig från detta ständiga flöde av mat.
Det finns ju till och med stark forskning som tyder på att man kan reparera trasiga celler och så att man också så att säga blir bättre på att städa bort trasigt cellmaterial. Liksom. Mm. I en process som heter autofagi som betyder ungefär självätning. Mm. Och Nobelpris belönades 2016. Det var japaner, glömt bort hans namn. Han var Nobelpriset i medicin. Han kunde visa den här processen hos rundmaskar och gäst. Och alltså sådana här lägre utvecklade organismer. Men det troligen funkar på däggdjur också.
Ja, vi gjorde ett program för några veckor sedan som handlar om longevity, som ju handlar om hur man ska leva för att leva länge och hälsosamt. Och det är ju helt etablerat där. Att fasta ett antal gånger per år eller månaden så är väldigt bra. Det är ungefär som att sova. Kroppen rensar bort alla dåliga saker som man gör när man sover, men när man är utan mat ett tag. En annan sak som alla märker nu, det är om man försöker gå till sitt gym, så är det helt fullt hela januari och halva februari. Sen är det normalt igen, så då kan man gå tillbaka. Är du också sån? Börjar du gymma i januari?
Ja, alltså,
eller håller
ja
du?
Nej. Alltså, jag gillar när jag ska så att säga, sjösätta grejer, så gillar jag att göra det. Alltså, typ, gör det, det kan vara bättre skrivrutiner, eller dricka mindre alkohol, eller träna mer, eller liksom gå in i ketosstadium. Så tycker jag om att göra det på måndagar eller den första i månaden.
Ja, du har lite så här ritualer för dig. Jag börjar på måndag, jag börjar den första. Okay. Ja.
Men däremot har jag alltid haft en ganska bra träningsdisciplin. Däremot ska jag säga, för 2 år sedan råkade jag ut för en major grunk. Jag behöver inte gå in på vad det var, i ett av benen. Och jag har inte riktigt kommit tillbaka i som liksom, jag har ju kört mycket joggning och bauta promenader och en del annat. Inte så mycket gym, men jag har alltid rört på mig väldigt mycket. Det är också den här grejen med tjockisar som jag då lite är fortfarande, men har varit väldigt mycket. Det är den här läskiga bilden att folk tror att man är så karaktärslös och så här, för folk som har lätt att hålla vikten, de tänker, det vill bara käka lite mindre, eller det vill bara liksom ut i skogen och springa så där. Men ofta många tjockisar är ju otroligt drivna och sådär. Utan det kan vara då den större aptiten som är svår att bli mätt, eller den här lägre förbränningen och så. Så att det finns ju någon slags, alltså, karaktärsmord nästan som pågår mot överviktiga. Men det har blivit bättre. Jag skulle säga både läkarna och folk i allmänhet har idag en större förståelse för att vi människor är metabolt olika. Och det är faktiskt ett stort framsteg.
Det är ju lite det som den här rapporten handlar om och som vi kommer att presentera då. Och den handlar faktiskt också om en annan sak som är ett problem med att vara överviktig, är ju att man kan drabbas hårdare av andra typer av sjukdomar. Det blev ju väldigt tydligt under covid. Så frågan är, hur ska man se på övervikt? Om man ser på det i princip som en sjukdom som vissa människor helt enkelt drabbas av, så borde man ju hjälpa personer att hantera den. Men så är det ju inte idag. De här medlen som har kommit, som ju egentligen är för diabetes, de ges ju bara till människor som är extremt överviktiga. Eller feta, alltså enligt BMI. Du kan inte få det om du bara vill gå ner 10, 15 eller kanske 20 kilo. Utan du måste vara över vissa gränser. Och det är det vi diskuterar.
Och Ozempic är faktiskt i princip bara till för diabetes typ 2. Sen är det jättemånga som tar det ändå. För att de,
ja, det är det den är till för. Alla de här är till för det. Men ja.
Det finns en princip Ozempic. Alltså samma,
ja, det har ju börjat komma den typen av produkter nu som man tar fram. För det är ju en jättemarknad såklart. Men Ozempic funkar på fetma. Men den är framtagen för diabetes. Men det spelar ju ingen roll. Du kan använda den mot fetma ändå. Men den kan inte skrivas ut på det sättet.
Jag försökte säga att det finns faktiskt det finns lagliga...
Och Ozempic är inte olagligt för att du inte har diabetes. Det är bara att den svenska sjukvården ser ut som den gör, och det är det vår rapport handlar lite om.
Ja, men jag har nu glömt bort namnen lite grann, men det är ju en som heter...
Vi behöver inte göra reklam för olika bantningspreparat. Det intressanta med dem är ju att de sätter en blixtbelysning på det vi pratar om. Vissa människor har helt annan kropp, och det gör det svårare att hålla vikten, svårare att gå ner, det är svårare att avstå mat.
Ja, jag lyssnade igår på en poddintervju med om Ozempic och liknande grejer, och det var en irländsk kvinna som hon berättade verkligen rörande hur hon hela livet har kämpat som en dåre. Hon har alltid haft mattankar i huvudet, hon har skämts när hon har ätit, hon har inte kunnat låta bli för att hon hela tiden vill äta, dels för njutningen, dels för någon slags hunger. Mm. Och sen hade väl varit mellan så här 25 och 50 kilos övervikt i hela livet. Och sen efter 6 månader på Ozempic har de redan hunnit gå ner 20 kilo helt problemfritt. För hon har fått tyst på det här. Det är nästan som en mattintus. Liksom någonting som hennes varje vaken minut tänkte hon på mat. Nu kan det gå timmar. Hon tänker inte en sekund på när hon ska äta och sådana saker. Så hon har fått liksom ett helt annat lugn, och dessutom gått ner 20 kilo på bara 6 månader. Och jag har sett jättemånga sådana stories. När man går ut och kollar liksom, så är det ju otroliga framgångsstories. Det betyder inte att det här är, vi vet ju inte, alltså på 10 års sikt, om det här kan ju vara farligt för kropparna. Och de som, vi vet ju inte faktiskt. Och sen så är det så att de som slutar med Ozempic, väldigt många går ju upp i vikt igen.
Exakt, och det finns en tillvänjning också, så att man måste ta högre och högre doser för att det ska få den effekten. Jo, så att absolut, det är ju ingen sån här total lösning, men det är bara intressant, och det är också intressant hur man ska se på fetma. Eftersom det tidigare just betraktas, precis som du har beskrivit, som människor som inte riktigt kan kontrollera sig. Latmaskar som inte kan ta kontroll över sin egen kropp.
Och den här kvinnan, jag ska häfta den irländska kvinnan. Hon sa så klokt, jag tyckte det var klokt. De som har diabetes typ 2, för de tänker man ju att medicinen, ja, i det här fallet som pratar om exempel, det tar man hela livet. Och det finns ju massor med folk som tar medicin mot för högt blodtryck. Det är ju liksom typ meningen att man ska ta det resten av livet och så vidare. Mm. Är det helt orimligt att tänka sig att man kan ta alltså en antiöverviktsmedicin som Ozempic hela livet? Alltså, är det skulle vara omoraliskt att, liksom, så att säga, du måste sluta ta det när du har kommit ner till målvikten. Nej, du kan fortsätta ta det. Men, alltså, givet, vi vet ju som sagt inte det riktigt långa effekter på hälsan. Det kan ju ställa till det på något
sätt. Det är en jätteintressant fråga. Bland annat om detta kommer vi prata den 13 februari när vi har det där seminariet. För man kan ju se på det på samma sätt som man gör med antidepressiva medel. Vissa människor måste äta det hela livet för man klarar inte av att få ett fullgott liv om man inte får hjälp på olika sätt. Har man den här extrema svårigheten att kontrollera intag av mat som då leder till en extrem övervikt, så kanske man måste hitta någon form av hjälp som man då kanske ska ha hela livet.
Ja.
Vi ska faktiskt börja runda av, men jag tänker då så här, och det är väl väldigt bra och mycket förbrännande att vara ute i kyla, och så ska du ha lite kläder på dig då också så du fryser.
Nej, men det är faktiskt ett sätt att bränna kalorier. Det blir inte så mycket, men det finns faktiskt en effekt. Men jag vill säga till alla som lyssnar på det här, alltså inte minst till er som har lätt att hålla vikten, alltså ni som lyssnar på det, det är ju att jag tycker man kan kulturellt titta lite på vad man håller på med. Varför måste alltid vara kanelbullar på jobbet klockan 3 om det nu är en sån arbetsplats? Alltså jag har jobbat mycket med tv-inspelningar. Det ligger alltid stora skålar med godis och så vidare. Jag tycker man kulturellt kan titta lite. Måste man alltid peppra miljön med onyttigt, sött, vanebildande eller sån här, alltså, triggande mat? Antingen kan man ha liksom bara tråkig mat, alltså, inte tråkig, men alltså,
morötter, tomater.
Ja, precis. Eller bara strunta i det för att räkna med att folk klarar mathållningen själva. Mm. Sen så, ni som tyckte det var kul att lyssna på det här, jag måste ju få David Eberhardt som också har varit programledare för den här podden.
Ja, både David Eberhardt och Fredrik Nyström har lett den här podden medan jag har producerat den och givit ut den åt Epi sen vi startade. Jag tror att det är 102 eller 104 avsnitt eller någonting som vi är uppe i nu.
Ja. Måste jag säga att jag tycker att du är... håller mycket, mycket hög nivå jämfört med också de högt respekterade David och Fredrik. Tre fantastiska. Men David och jag har faktiskt en podd som produceras av Nyhetsmagasinet Fokus. En helt nystartad podd kan man säga. Den har bara funnits några veckor. Den heter Dr. David och Farbror Erik. Och där pratar vi om hälsa och ohälsa i väldigt brett perspektiv. Vi touchar nästan politisk och samhällelig ohälsa också. Men grunden är att vi tittar på hälsa, psykisk och fysisk och samhällelig.
Men det är väl egentligen precis samma frågor som vi har pratat om här, som ni pratar om. Och det visar väl för övrigt att det är intressanta frågeställningar. Det är många som funderar över det. Innan du springer ut nu och hjälper till och skotta, om du skulle ge 3 råd åt någon som verkligen vill att 2024 ska bli året då man tappar de där onödiga kilorna och behåller den nya vikten, inte börja jojo banta, utan behåller den nya vikten. Vad skulle du säga då?
Alltså om man inte har gått, alltså man aldrig har testat att gå minst en vecka med otroligt lite kolhydrater som dagsranson. Det är alltså typ grönsaker
grönsaker och proteiner, alltså grönsaker och ägg, fisk och kött.
Ja, och fett också. Men det, alltså man ska, så om man inte har testat det, så tycker jag man måste testa det minst en vecka, för det kan vara ganska, det finns något som heter keto-flu, alltså keto, att man känner sig jätterisig första dagarna innan kroppen har ställt om. Så att om man inte testat, så tycker jag man ska testa gå ner i extrem låg kolhydratkost i, men då måste man göra minst en vecka. Det är ett råd. Skulle jag ge 3 råd eller?
Ja, det är ett råd. Okay. Testa det. Ja. Det brukar vara lättare för män, tror jag. Men det
tror jag. Jag tror att det stämmer det du säger. Det andra rådet, det är ju att så att säga, man kan försöka etablera nya vanor som inte behöver inte vara så svårt. Alltså, om man tänker sig att hantlarna ligger inte i källaren, de ligger synliga under vardagsrummet, under tv-bordet. då är det mycket lättare. Oj, nu är det liksom, nu ligger de där och nu är det ett tråkigt inslag här på TV. Eller det är kanske roligt. Så kan man lyfta hantlarna där i 3-4 minuter. Det är så att man ska sänka trösklarna så att man bara gör det. Och det tredje rådet är, det man har svårt att hantera. Jag har väldigt svårt att hantera ost till exempel. Mm. Alltså har jag ost hemma, jag kan slakta en 800 grams ost på liksom 24 timmar. Alltså och bara göra utan att tänka på det så att säga. Mm. Jag blir inte mätt eller så. Alltså det, triggermat har den inte hemma. Alltså,
just det, plocka bort hemma, det man vet att man är svag för. Har du inte ost så kommer du inte kunna äta ost. Tycker du att bröd är väldigt gott, då ska man ju inte ha bröd hemma, inte ens i frysen. Ja, men det var 3 väldigt enkla och bra råd. Sen så tänker jag ändå så här, du har ju ett väldigt avslappnat förhållande till det här. Jag tänker att många skäms. Alltså att man skäms över att man är lite överviktig. Man skäms över att man har en valk som sticker ut ovanför byxorna. Man skäms. Är det inte ganska skönt att kunna vara lite avslappnad och bara prata om det?
Jo, men jag har ju skäms jättemycket genom livet. Däremot så det tycker jag i grunden väldigt mycket om mig själv. Så att jag ser det som, det finns mycket bra med mig också. Och sen så, det är ju så. Vi lever i ett samhälle där med en viss typ av självideal. Och det tycker jag är ganska bra för den här kroppspositivismen. Att det gör väl inget om man är tjock. Det har jag lite svårt för. För det är ju ohälsosamt om man har väldigt mycket övervikt. Det finns ju många som skäms mycket med det. Jag tycker synd om de som har livet förstört av att de har för många kilo. För att det finns ju livet. Det är inte så att allt i livet är helt värdelöst bara för att man har 10-20 kilos övervikt. Så är det ju faktiskt.
Det tycker jag var ett väldigt bra slutord. Så om man inte riktigt pallar att börja sin viktresa, så kan man skjuta på det till nästa år också. Och ha ett ganska bra liv ändå.
Ja, och det är ju underbart långt till nästa gång man ska avge nyårslöfte.
Exakt, det är ett helt år. Kan man slappa runt. Tack så mycket, Erik. Ha det så bra.
Tja, hej.
Hej då. Thank you.